Här börjar Tsarens krona av Clive Cussler och Paul Kemperkos. Inläst av Magnus Schmitz i översättning av Ove Fransson för Jäntas. Tack. Jag vill framföra ett tack till Arnold Carr för hans förslag beträffande NR1, detta märkvärdiga forskningsfartyg. Till John Fish vid American Underwater Search and Survey för att han delade med sig av sina omfattande tekniska expertkunskaper. Och till William Ott och personalen vid Western Observatory som svarade på underliga frågor om undervattens jordbävningar med både tålamod och beredvillighet. Prolog. Odessa, Ryssland. 1918. Den täta dimman svepte in över hamnen sent på eftermiddagen sedan vinden plötsligt ändrat riktning. De fuktiga grå dimsjoken drog fram över stenkajerna, virvlade upp för Odessa-trappan och gjorde att natten tidigt lägrade sig över den livliga hamnen vid Svarta havet. Passagerarfärjorna och fraktfartygen ställde in sina avgångar och gjorde därmed dussintals sjömän tillfälligt arbetslösa. När kapten Anatolij Tovrov famlade sig fram genom den iskalla dimman som omslöt hamnkvarteren hörde han skrattsalvor från berusade sjömän inne på de fullsatta krogarna och bordellerna. Han gick förbi den största ansamlingen av barer, svängde ned i en gränd och öppnade en oansenlig dörr. Varm luft, tjock av cigarettrök och doften av vodka trängde in i hans näsborrar. En fetlagd man vid ett hörnbord vinkade till sig kaptenen. Alexej Fedorov var chef för tullen i Odessa. När kaptenen låg i hamn brukade han och Fedorov träffas på den här avsides belägna syltan som mest frekventerades av pensionerat sjöfolk, där vodkan var billig och för det mesta inte livsfarlig. Tullbyråkraten tillfredsställde kaptenens behov av mänsklig kontakt utan krav på vänskap. Tovrov hade levt ett ensamt liv sedan hans fru och hans lilla dotter flera år tidigare hade dödats i ett av Rysslands meningslösa våldsutbrott. Fedorov föreföll ovanligt dämpad. I vanliga fall var han en uppsluppen karl som skämtsamt kunde anklaga kyparen för att ha för mycket betalt. Men nu beställde han en omgång bara genom att tyst hålla upp två fingrar i luften. Ännu mer förvånande var att den snåle tullaren betalade för drinkarna. Han talade lågmält medan han nervöst drog i sitt spetsiga och svarta lilla skägg och kastade oroliga blickar mot de andra borden där väderbitna sjömän satt lutade över sina glas. När Fedorov försäkrat sig om att deras samtal inte avlyssnades höjde han sitt glas och skålade. Käre kapten Tovrov, sa Fedorov. Jag har tyvärr ganska bråttom och måste därför genast komma till saken. Jag skulle vilja att ni förde en liten grupp passagerare och en mindre last till Konstantinopel utan att ställa några frågor. Jag visste att något var på gång så fort ni betalade min drink, sa kaptenen med sin vänliga rättframhet. Fedorov småskrattade. Han hade alltid fascinerats av kaptenens uppriktighet, även om han inte förstod sig på den. Tja, vi stackars statstjänstemän måste ju försöka klara oss på den torftiga lönen de betalar oss. Kaptenen åstadkom ett stramt leende medan han betraktade den väl tilltagna magen som utsatte knapparna i Fedorovs dyra, skräddarsydda väst för avsevärda påfrestningar. Tullaren klagade ofta över sitt arbete. Tovrov brukade lyssna artigt. Han visste att statstjänstemannen hade betydelsefulla kontakter i Sankt Petersburg och att han ägnade dagarna åt att pressa mutor ur ett fartygsägare för att jämna vattenvägen inom byråkratin, som man brukade säga. Ni vet ju hur mitt fartyg ser ut, sa Tovrov med en axelryckning. Det är inte precis någon lyxkryssare. Det spelar ingen roll.